och välkommen till Transportpodden. Jag heter Carina Nordvall. Jag är regionalt skyddsombud i Örnsköldsvik. Vårat område, vi som sitter här runt bordet, vi har området Hälsingland, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen att jobba med. Ett regionalt skyddsombud är ett skyddsombud på arbetsplatser som inte har egna skyddsombud. Där går vi in och hjälper till med skyddsronder och så vidare. Vi hjälper även till med försäkringar. Och hör ni förkortningen RSO, då är det vårt arbete som avses. Vi som regionala skyddsombud. Nu tänker jag låta de övriga presentera sig här vid bordet.
Jag heter Jonny Wiklund, är stationerad i Söderhamn, så jag har Hälsingland som mitt arbetsområde.
Jag heter Mikael Krettenen och jag sitter i Sundsvall och jag har Västernorrland som mitt område just nu.
Och jag heter Gunilla Hamberg och sitter på mitt kontor i Östersund.
Nu vet ni vilka vi är som sitter runt bordet, men jag tänkte jag skulle fråga Jonny lite mer. Vad har du gjort förut och hur kom det sig att du hamnade som regionalskyddsombud?
Ja, jag har varit lastbilschaufför, eller är lastbilschaufför i grunden. Jobbat på ett åkeri utanför Söderhamn och kört kemikalier. Och det har varit ett bra åkeri att jobba på. Och när man har varit ute och pratat med andra människor och sett hur deras villkor har varit och vad de har haft för grejer och sådär, så då tänkte jag att nej men, här lär man ju försöka vara med och hjälpa till så att inte mitt åkeri så att säga ska konkurrera med sådana som har sämre villkor än vad som kollektivavtalet säger eller arbetsmiljölagen.
Micke, vad har du gjort tidigare då?
Ja, jag kommer från verkstadsindustrin från början. Jag utbildade mig till mekaniker inom industrierna och jobbade som det ganska många år. Sen gjorde jag militärtjänstgöring och när jag kom tillbaka så fanns inte den tjänsten kvar som jag hade innan, så då skolade jag om mig till maskinförare och körde maskiner och truckförare vart jag också på lager. Och sen tog jag lastbilskortet och då började jag köra lastbil. Och då har jag kört lite allt möjligt faktiskt, från återvinning till mejeriprodukter i Västernorrland.
Och hur hamnar du som regionalskyddsombud då? Vad fick dig att ta det klivet?
Jag har ju alltid varit intresserad av facket, om man säger så. Och varit skyddsombud när jag var inne i Handels redan då. Och sen när jag började inom transport så var det naturligt att jag blev skyddsombud där. Och på den vägen så är det nog att jag haft intresset hela tiden.
Trivs du med jobbet som regional skyddsombud?
Nu har jag jobbat i 2 år som regional skyddsombud. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt.
Vad bra. Gunilla, hur kommer du in på det här?
Ja, jag har 17 år som växeloperatör på taxi innan jag började som regionalt skyddsombud. Och jag har varit skyddsombud på taxi 2010. Och sen så 2013 så vart jag vald som regionalt skyddsombud för avdelning 32.
Trivs du med jobbet?
Jag trivs jättebra med mitt jobb. Ingen dag är den andra lik. Och man får träffa mycket människor.
Vilka frågor brinner du mest för?
Ja, egentligen allt som rör arbetsmiljön. Men framförallt de psykosociala bitarna tycker jag är intressant att jobba med.
Är det någonting som har ökat tycker du? Eller är det många ärenden med psykosocialt?
Ja, det är många. Det har blivit fler på de 8,5 år som jag har jobbat också. Det har blivit ett hårdare klimat på arbetsmarknaden.
Är det stressen i samhället eller vad tror du att det kan bero på?
Ja, en del är nog stressen. Både som man har i arbetslivet och som man också har på sig privat.
Mm. Och du följer med in på jobbet?
Ja.
Du själv då, Carina, var kommer du ifrån?
Oj då. Jo, jag kommer ifrån väktarbranschen. Jag började nämligen inom sjukvård och hade där då ett ärende med blöda sjuk barn. Och jag mådde så pass dåligt, tog med mig jobbet hem. Så jag tänkte nu skulle jag sadla om och vart väktare. Jag jobbade som väktare i dryga 25 år. Sen då kom jag in på det här med RSO samtidigt. Och jag fick frågan och jag tänkte, ska jag prova något annat? Ja, då måste jag ju kliva in på det här. Och det gjorde jag. Och det är det bästa valet jag har gjort i mitt liv. För att det är väldigt varierande arbete. Enormt varierande. Och jag håller med Gunilla här när det gäller psykosociala bitarna. Det är frågor som ökar oerhört i samhället. Och jag tror också som Gunilla att det är stressen. Både den privata och hela samhället. Det ska vara just in time numera. Ja, mina vänner. Nu vet ni lite grann vilka vi är. Hej då för idag!
Hej då!
Hej då!
Ja, då tänkte jag hälsa Kjell välkommen.
Tackar.
Vem är du, Kjell? Kan du berätta vem du är?
Ja, Kjell Strömstedt heter jag och bor och verkar i Örnsköldsvik. Huvudsaklig syssla är ju då inom buss och taxi, inom särskola och omsorg. Och även då förtroendevald i sektionen Transportarbetareförbundet.
Ja. Jag har fått höra att du har nyttjat en försäkring som du kan lyfta när du är sjuk.
Ja.
Kan du berätta lite grann, när utnyttjade du den försäkringen?
Ja, alltså det var ju den här AFA-försäkringen då, och det kom så av att nyårsafton 2020 så åkte jag in på akuten med befarad corona då, eller covid-19. Och så var det. Så jag blev inlagd på MAVA, vidare in på IVA, tillbaka på MAVA för att sen avsluta sjukhusvistelsen uppe på VM-kliniken, som det heter, på rehab. Totalt 40 dygn på sjukhus och därefter hemmasjukskrivning till mitten på april, halvtid till mitten på maj. Så att det är väl en dryga 130 dagar någonstans där. Och den här AFA-försäkringen, den kan man ju då få ut extra pengar på från och med den 15:e dagen. Så att i mitt fall så blev det ju en hel del pengar.
Hur länge var du sjuk, du sa?
Ja, alltså drygt 130 dagar någonting sammanlagt, inklusive helger någonting sånt där då. Men ja, från nyårsafton egentligen då till första veckan på maj.
Okej. Du pratade om att du fick 10% ungefär.
Ja, men, ja, 10% kan du då få ut efter 15:e dagen som du då är sjuk. Och det blir ju en bra slant. Ju längre du är sjukskriven naturligtvis, men ja.
Det måste ju ha gett dig ett bra tillskott i kassan då. Alltså.
Oja. Det, så är det ju, för sjukkassan ger ju då, eller försäkringskassan, det ger ju då 80% på lön. Men här får du då ytterligare 10%.
Och du hade fått reda på den här försäkringen genom ditt fackliga engagemang?
Ja, det kan man ju enkelt säga. Det är ju det enkla svaret. I och med att jag är fackligt aktiv, medlem, fackligt aktiv och så har jag ju då förstått att det här finns, vilket tyvärr inte alla medlemmar vet. Men då har vi ju faktiskt också nu försäkringsinformatör som är ute och jobbar för att informera. Och även då försöka folk att gå med i facket också, och så att de förstår fördelarna.
Ansökte du om den här försäkringen själv eller kommer det bara automatiskt?
Det kommer inte automatiskt, utan man måste ju aktivt själv söka. Däremot så gjorde jag det inte själv eftersom jag låg mer eller mindre i en dimma när det där kom på tal inne på sjukhuset. Så att jag fick ju hjälp då av dels min son och den kontorist vi har på min arbetsplats. Ja. Så att det var de som hjälpte mig med det.
Men vad bra, vad bra. Vet du hur man gör när man ansöker?
Nej, egentligen inte. Det ska jag inte påstå, eftersom sagt var det var ju sonen och hon som jobbar på kontoret då. Men det kan man ju helt enkelt göra som så att man går in på någonting som heter avtalat.se. Och så klickar man sig vidare till sjukdom och då kommer det ju en länk där man klickar på och fyller i sina uppgifter helt enkelt.
Och det är ju inte svåra frågor, det kan jag ju säga. Men i och med att du fick hjälp med den här ansökan, då kan du inte svara på om det var svårt att ansöka.
Nej, det kan jag ju inte göra personligen, men vad jag förstår så kan det ju inte vara särskilt svårt, för att varken grabben eller hon på kontoret har varit så där väldigt insatta i det här heller. Men de löste problemet och tillsammans så fixade de det här och jag fick mina pengar.
Vad skulle du uppmana våra medlemmar eller de som jobbar på ett kollektivavtalsbärande företag att göra?
Ja, alltså ta kontakt med avdelningen. Har man som du säger kollektivavtal på sin arbetsplats, så har du ju både regionala skyddsombud, du har ombudsmän och du har försäkringsinformatörer. Och ta kontakt med dem. Men sen naturligtvis i första hand kan du själv gå in på det som avtalat.se och klicka vidare på sjukdom.
För precis som du säger, just det här med kollektivavtalet är ju jätteviktigt. Att jag jobbar på ett företag som har ett kollektivavtal.
Mm.
I vårt fall då är det ju transport.
Ja.
För har vi inte det, så där är det inte alls säkert att den här försäkringen finns för dig. Nej. Det är få arbetsgivare som tecknar en privat försäkring för sina anställda. Om man inte har för kollektivavtal.
Jag tror på dig helt och hållet det du säger. För min del så gick det ju bra då, eftersom mitt företag som jag jobbar på har kollektivavtal. För min del har det funkat bra.
Det är alltid roligt att höra en nöjd medlem.
Ja.
Och även om det inte är stora pengar, 10%, så det är ju tillskott i kassan.
Absolut.
Ja.
Och ju längre man är sjukskriven, desto mer pengar blir det. Och ju längre man är sjukskriven, desto jobbigare kan det ju vara att klara sin ekonomi. Och har man då möjlighet att ansöka om det här, så blir det ett bra tillskott.
Men Kjell, då vill jag tacka dig jättemycket för idag. Jättebra att du kunde berätta för oss hur det går till. Tack ska du ha.
Tackar.
Jag som pratar idag heter Johan Molin och idag så ska vi prata om försäkringar. Så att det jag råder, spänn fast säkerhetsbältena, för nu kommer vi åka rätt ordentligt här. Vi har bjudit in en gäst idag till poddstudion. Vi har tagit hit Hans Evenfelt från Folksam. Välkommen hit.
Ja, men stort tack. Det ska bli superkul. Kommer det gå undan här?
Absolut. Nu ska vi prata heta ämnen om försäkringar och det är väl någonting som aldrig är ur tid om man säger som så.
Nej, det är hela tiden en förändring i det också, beroende på vart man själv är i livet och de förutsättningar som är. Och att försäkringar också förändras över tid.
Precis. Jag tänkte du kan väl få dra en liten presentation om vem du är och vad du jobbar med.
Ja, kul att få vara här och prova lite nya medier. Som har blivit en trend, får man ändå säga, i pandemin.
Ja, det har blivit det med poddar.
Ja, exakt. Det är bra när ni hakar på. Jag tror ni kan nå många medlemmar med det. Men jag heter Hans Ebenfelt och jobbar på Folksam i Sundsvall. Och har jobbat lite drygt 10 år med försäkringar, kan man säga, för fackförbunden. Då. Och mitt uppdrag går ut egentligen att vara ute och informera och prata med medlemmar, förtroendevalda, arbetsplatser och sprida kunskap om egentligen alla försäkringar man har. Och det är precis som du säger, en sån här grej man kanske inte tar upp på fredagkvällen hemma vid över ett glas gott, utan det är någonting man plockar upp när det tyvärr har hänt någonting. Och man behöver vara lite proaktiv i det här och få kännedom om vad man har rätt till och vad man har för grundskydd framförallt.
Mm. Och det är så pass viktigt, för många har ju faktiskt vänt sig till oss också när olyckan redan har hänt och så har det visat sig att nej, jag hade tyvärr inte försäkring för det där. Och det är väl det vi tänkte vi kanske skulle ta hjälpa till lite grann med idag i alla fall.
Ja.
Så vi får lite mera kött på benen, som det så fint brukar heta.
Exakt.
Ja, men det blir intressant det här om vi ska reda ut det. Men jag tänker så här, som medlem i Transport så har du ju ett grundskydd i medlemsavgiften. Men samtidigt så har vi ju försäkringar som inte ingår i medlemsavgiften. Kan vi prova reda ut lite grann kring det?
Ja, absolut. Och det där är ju en ganska stor fråga och en fundering många har, att några försäkringar ingår och man kanske hade önskat att några hade varit med och så vidare. Men i grund och botten så är det ju här ett samarbete mellan Folksam Transport, där man egentligen tittar på vilka försäkringar vill vi att våra medlemmar ska omfattas av per automatik och vilka man kan välja själv då individuellt och betala extra för. Och här har man ju möten centralt i Stockholm, Folksam Transport, och diskuterar just de här frågorna. Villkor, innehåll, avgifter. Och det är ju väldigt transparent liksom, med utbetalningar och så vidare. Och det här blir ju en liten balansgång. I min värld hade man ju gärna fått ta med liksom allt. Men då blir det ju också en väldigt hög prislapp på försäkringspaketet. Och någonstans så ska det ju bottna i att man vill betala för liksom, den här säcken med försäkringar också. Och det gör ju att det är lite svårt i balansgången, men jag tycker som det är nu så är det ett bra grundskydd där man själv kan liksom avgöra om man vill lägga till försäkringar. Och det kommer vi gå in på. Nu har ju några som jag tycker är framförallt lite extra viktiga.
Ja.
Så kan man väl säga. Så att man kan ju alltid påverka försäkringsskydd, och det har vi sett trender liksom genom hela historien, att är man medlem i ett fackförbund och i Transport i det här fallet, så har man försäkringarna där så är de också förändliga, för de förändrar sig med tiden. ID-stöld i hemförsäkringen är ett exempel, och juristförsäkringen som ni fick in under fjolåret är ett annat. Det är ju sådana här saker som blir mer och mer, vad ska man säga, aktuella för gemene medlem, och där man ser att här kan det behövas trygghet, för det är ju det handlar om. Fackförbundet står för trygghet, Folksam står också för trygghet när det gäller försäkringsbiten då. Och det är därför vi samverkar i många olika frågor då, i det här då.
Ja, precis. Och vi kan väl säga det, som den här avdelningen så har vi ett bra samarbete tillsammans med dig, och vi lyssnar ju alltid av vad vi behöver och också vad ni har, och så att det ska bli så bra som möjligt för både kunder och medlemmar.
Exakt. Och det är väl det som jag tycker det här är så himla roligt med det här jobbet också, att man får vara med och påverka och få den här poletten att trilla ner för många medlemmar. Okej, är det så det funkar? Eller det här har jag inte tänkt på. Och kanske också förändra sin situation. Så att man har en lite bättre, vad ska man säga, stötdämpare i livet när det väl inträffar. Mm. Så att man har lite bättre koll på det här. Och det är ingen dag är den andra lik. Och det gillar jag.
Ja, men så är det. Och det är det som brukar kunna vara lite roligt också. Man vet inte vad som händer när man kliver upp på morgonen.
Framförallt inte när man åker hit.
Nej, här kan det hända lite av varje. Men vi brukar alltid ha roligt.
Ja,
som medlem i Transport så har du ett grundskydd. Och där har du ju också hemförsäkring. Vad är det som ingår i hemförsäkringen? Och vad är det man behöver tänka på?
Ja, det är ju en ganska bra fråga. Och det är ju en väldigt stor och omfattande försäkring. Och det här är ju kanske något de allra flesta medlemmar och personer vet att det här bör man ha. Det är ju liksom en grundpelare i försäkringsskyddet. Men i grund och botten så är det ju mer än bara lösöret som, ja, men de flesta svarar att det är det hemförsäkringen täcker. Alltså ändrar upp och ner på villan eller lägenheten och skaka.
Mm.
Det som ramlar ut där är ju det som brukar kallas lösöret. Men det är ju ett långt, långt bredare skydd än så. Och det bör man ju vara medveten om. Och att också gäller ju alla som är folkbokförda på adressen där man bor då. Så att det här är ju extremt starkt och stort skydd för många i olika situationer då. Man kan ju nämna en del, alltså i grundskydd här så har man ju en basförsäkring i hemförsäkringen, och det är ju ett egendomsskydd vid brand, vatten och inbrott egentligen. Det jag märker när jag är ute, det är att många kanske inte har tänkt över just paketeringen. Det finns ju bas som ni har. Sen finns det ju mellan och så stor. Och just mellan och stor, där har man ju bland annat ett allriskmoment. Och i den stora så, jag brukar förklara det, det är ju tårtan med liksom det här extra goda på uppe på. Man har lite extra av allting. Utökning vid resor, man har lägre självrisk, man har inget åldersavdrag på upp till 4 år på viss hemelektronik då. Och det mitt medskick är där, det är att var och en liksom måste sätta sig in i sin situation. Hur ser det ut hemma? Vad är jag behov av? Och den matchar ju kanske inte alltid det man själv har i paketeringen. Och det blir man ju varse i när det har hänt någonting många gånger.
Ja, och då är det ju i regel lite för sent.
Ja, så när det gäller just prylarna hemma så är det viktigt att tänka på det. Behöver jag en allrisk eller inte? Och då kanske man behöver betala extra lite själv då för det. Eller om man bor med en annan medlem som också är transport. Det kan ju vara så, om man kör varsin bil eller vad det nu är. Då har man en sån här mellan per automatik. I och med att ni har, då kan man säga, då har ni två hemförsäkringar bas. Och då har ni allrisken då, emellan. Eller i något annat fackförbund, det kan ju vara.
Ja, som man hemma hos oss så är det ju en i transport och en i handel. Så exakt. Du nämnde någonting om ID-stöld också i försäkringsskyddet, Hans. Vad innebär det för någonting?
Jo, men jag sa ju att försäkringarna är ju förändliga också. Att det är ju framförallt organisationerna och fackförbunden som påverkar de här. Och ID-stölden är ju en ganska tydlig del som kom in på grund av förfrågningar egentligen från olika fackförbund. Man märkte ju att det fanns ett stort behov när ID-stölderna ökade här, och det är väl det 6-7 år sedan ungefär. Men då motionerar man om det här inom förbunden, att man hade önskat att det fanns ett ID-skydd i hemförsäkringen. Och då gör ju vi våran uppgift på Folksam och titta, finns det förutsättningar för det? Hur ska den utformas? Vad blir kostnaden? Och så vidare. Och sen gick det något år där, och sen var ju den här med i hemförsäkringarna då, för väldigt många förbund som har den. Och ID-stölden är ju liksom ett växande problem fortfarande, där man ser framförallt att det är via digitala varianter man blir av med sin identitet. Och här finns det då ett nummer man kan ringa dygnet runt, få hjälp med att polisanmäla, spärra sin identitet och även bestrida det rent juridiskt då, upp till vissa belopp. Så det finns ett bra grundpaket här för många, och det här är ju någonting många kanske betalar på sidan om. Man har någon ID-skydd då, som gäller för mig, och så sen frågar de hur ser det ut för partnern, och så ska man bekosta på det den vägen.
Ja, man brukar få något brev hem i brevlådan emellanåt att det här bör man ju teckna.
Ja, så att här har man ett bra skydd för det i hemförsäkringen, så det är ingenting man ska betala extra för, tycker jag.
Det är rådet att då river man den och lägger den i pappersinsamling.
Ja, det tycker jag. Ja. Kanske man kan lägga pengarna på något annat roligt.
Precis. Du nämnde också fler moment i hemförsäkringen, Hans, så här, och vill du gärna utveckla lite grann mer av vad som ingår i?
Det kan jag göra. Man har ju också ett ansvarsskydd, och det gäller ju för en själv och ens familj. Alltså om man skulle förorsaka någon skada på någon annans tomt eller mark eller egendom exempelvis. Det kan ju vara att barna vill grilla lite korv i skogen, och så blir det blir en lite för stor korvbrasa, brukar jag säga. Och då kan man ju ha skyddet här då i ansvar, och det är ju upp till 5 miljoner, och det är inte många som tänker på det. Jag hade också en kvinna jag träffade på ett möte som ställde lite frågor efter mötet. Hon frågade, men hör du, pojken sköt fotboll i grannens panoramafönster, en sån här 4-5 meters skjutparti. Mitt liksom i uppgörelse med hantverkare och fönster. Och, ja, det var ingen billig historia, men det fick ju hon in här på ansvarsförsäkring. Så betalade självrisken där på någon tusenlappar istället. Så att det var ju en bra affär för henne att gå på det mötet.
Absolut.
Men andra moment som också är viktiga, det är ju rättsskydd. Det kan ju vara att man handlar i tvist med någon och behöver driva det juridiskt där då. Man har också ett överfallsskydd om man skulle exempelvis bli rånad, misshandlad eller liknande då. Och sen har du ju också kristerapin, och det är ju kopplat till om man är med om något moment i hemförsäkringen där man behöver stöd och hjälp och prata med någon då. Då är det 10 besök man får, och det gäller för en själv, men det kan ju även vara ens partner eller barn som omfattas av försäkringen.
Det är ju också någonting viktigt att tänka på också.
Ja.
För vi kan ju alla råka ut för saker och ting.
Ja, och det är väl det också som är lite svårt att försäkra. Många gånger kanske det är ersättningsmässigt man liksom vill ha kompensation, men man har ju det här psykiska eller det känslomässiga lidandet som det är svårt att sätta ett värde på. Och då är det viktigt att det finns de här mjuka värden också, där man får stöd att prata med någon och kanske ta sig vidare ur de här negativa tankarna.
Ja, precis. Jag tänker lite grann också på resor och sånt där, Hans. Finns det något grundskydd i hemförsäkring? Jag har hört något ryktena och folk pratar ju när man är ute på arbetsplatser och i fikarum och grejer. Men jag tänkte vi kan ju reda ut det om man har någon form av reseskydd i hemförsäkringen.
Mm. Och det här är ju en del i hemförsäkringen som har tagit mer och mer plats just resor. Och många betalar kanske själv för avbeställningsskydd och utökningar i reseskydd. Och det finns ju, precis som du säger, i hemförsäkringen. Men man bör ju också kanske kolla lite grann vad den innehåller, hur länge man ska resa och vart man ska resa. Det som gäller i den är ju i alla fall 45 dagar i hela världen när du är ute och reser. Det man bör ha med sig, det är ju resebevis, och det går ju att ta fram på mina sidor på Folksam, ja. Digitalt då. Vill man vara av den gamla skolan kan man ju såklart skriva ut det också och ha med det som lapp då. Och jag brukar säga det, när man är ute och reser, informera resesällskapet. Här är resebevis, här har jag det. Om det skulle inträffa någonting med mig, det kan ju hända att man får en hjärtinfarkt eller är med om någonting som man inte kan plocka fram de här handlingarna. Och beroende på vart man är i landet så, eller i världen, så ser det ju olika ut på vårdinrättningar. Det är ju inte lika bra sjukvård som vi har här i Sverige överallt, kan jag säga. Då är det bra att ha det här resebeviset. Annars kan det vara som så att man själv får lägga ut pengar och så får vi reglera det här i efterhand. Men det kan ju vara inte alla som kan stå med ett ambulansflyg hem från Thailand direkt på närmare miljonen, och då kan det vara bra att ha den här framme.
Ja, precis. Jo, för man har ju slängt ut en del slantar på själva semestertrippen också.
Exakt.
Och den vill man ju att den ska vara så bra som det bara går.
Ja. Men 45 dagar hela världen. Ska man resa längre behöver man ju teckna upp separat försäkring för överskridande dagar då.
Mm.
Om man åker väldigt länge. Men sen tycker jag det viktigaste jobbet är ju liksom innan resan. Vart ska jag? Vad är det som gäller där? Och följa de råd som finns. Sen finns det ju väldigt många bra länkar också på Folksamsidan när det gäller resor. Och sen samarbete med SOS International som också finns.
Ja.
En vanlig fråga kan ju vara om man är sjuk, kan man resa då? Och lite sådana saker. Då kan man göra en förhandsbedömning, alltså medicinskt då, för att se att försäkringen gäller fullt ut. Det kanske inte gäller helt fullt ut för de här delarna, så att man är medveten innan man reser.
Och det är bra att ha lite koll då. Ja. Sen också i grundskyddet här så har vi barngruppliv. Men är det en barnförsäkring? Många undrar ju liksom över den här försäkringen. Antingen att man är på väg att skaffa barn eller att man redan har barn. Jag tänkte vi får väl reda ut det när vi ändå har det här i studion idag.
Ja, det är en jätteviktig fråga, och det här är ju någonting jag stöter på väldigt ofta. Man läser lite fort i försäkringsbeskeden. Det står barngruppliv och tänker, ja men perfekt, då ingår en barnförsäkring.
Mm.
Men det är inte riktigt sant skulle jag säga, utan barngruppliven, det är ju begravningshjälp ifall ens barn skulle gå bort. Och den gäller ju upp till de 18 år, barnen då. Och det kan ju även vara ens partners barn där man är sammanboende då. Så att det här är ju begravningshjälp och inte ett skydd för barnet om det skulle bli sjukt eller olycksfall då. De här kanske delarna man hoppas är med här, utan det har man ju en tilläggsförsäkring som heter medlemsbarn, som vi kommer prata lite om sen då.
Sen har vi också kompletterande tjänstegruppliv. Där tror jag också vi behöver reda ut lite grann.
Mm. Jo, där i försäkringsbranschen så är det mycket förkortningar, och de som kommer in blir ju alldeles suddiga ögonen på att se alla förkortningar. Men komplettering tjänstegruppliven, det brukar jag benämna lite grann som en extra säkerhetslina egentligen för att du är med i transport. Och det kan ju vara som så att du jobbar på en arbetsplats där det inte finns ett kollektivavtal. Då har du ingen sån här tjänstegruppliv, för det är ju där den ligger. Det är ju ett grundskydd om man skulle gå bort. Och det finns ju även ett skydd vid begravning och till barn då. Så att då kliver ju medlemskapet i transport in och tar liksom den fallskärmen ifall det där skulle inträffa.
Precis. Ja.
Men den berör ju också de som jobbar på ett kollektivavtal och som är långtidssjukskrivna. Jag tror att ramtiden är 2 år, om jag inte missminner mig. Då ramlar man ju faktiskt ut den här tjänstegruppliven. Men är jag då medlem i transport, då skyddar det upp ytterligare igen här då, så att man får de här beloppen till efterlevande.
Mm.
Som kan vara avgörande många gånger.
Det kan ju faktiskt vara så. Så att, och det är ju bra att den finns med.
Mm.
Sen har vi också inkomstförsäkringen. Och det är väl om olyckan skulle vara fram att man skulle bli arbetslös. Och stå kanske utan inkomst.
Och det här har ju varit en försäkring, framförallt nu i pandemin, som har belysts väldigt mycket. Och här bör man ju också tänka lite grann på A-kassan som fick en förändring i och med pandemin. Man höjde ju taket i den också. Så att inkomstförsäkringen man har via transport, den berör ju, som det ser ut nu, medlemmar som har en inkomst över 33 000 kronor per månad då.
Mm.
Och den ska ju egentligen kompensera ungefär 80% tillsammans med A-kassan då, ens ersättning. Och det är ju 100 ersättningsdagar. Viktigt att tänka på att det är ju A-kassan som styr, så har man ersättning därifrån. Och så sen att man har varit medlem i minst 12 månader i transport. Då gör man ju det här på webben, enklast tycker jag, på Folksam. En gång. Och sen synkas det här med A-kassan, så att får du då ersättning från A-kassan, då fortsätter det här löpa på så länge du är berättigad till det då,
ja.
Men max 100 dagar. Och varför det gäller de som tjänar över 33 000, det är ju, A-kassetaket var ju tidigare 25, men det är ju höjt nu fram till sista december i år till 33 000 kronor, så att man får ju se lite grann vart det tar vägen i de nivåerna, men Så ligger det nu i alla fall.
Ja, mm. Ja, vi kan ju inte svara vad som händer, nej, efter 31 december 2022. Så, utan.
Men tidigare kan man ju säga att har man då haft en inkomst över 25 000 kronor per månad,
ja,
så har man ju blivit berörd av inkomstförsäkringen om man har varit medlem och fått kompensationen. Och det kan ju vara, det blir ju rätt mycket pengar.
Ja.
Säg att du har en inkomst på 30 000, alltså lite snabbt i huvudet, 5 000 på 80% på det. Det blir lite grann.
Ja, det blir en liten summa. Ja. Nu är inte vi sitter vi med huvudräkning.
Nej, jag har en stor mick framför nosen.
Precis, så att, men vi skippar huvudräkningen. Ja. Men jag får ju har ju faktiskt fått många frågor, ska vi inte säga. Men jag har ju fått lite frågor när man har blivit arbetslös. Framförallt nu under coronapandemin.
Mm.
Att då hör man av sig till transport och säger att man vill ha ut sin inkomstförsäkring. Mm. Men man ska... När det gäller inkomstförsäkring så vänder man sig till Folksam direkt.
Ja, och i det fallet så har vi stött på att ja, men jag får ju ingen ersättning för inkomstförsäkringen. Och det är ju för att man ligger och kanske slår i taket på A-kassan. Mm. Det blir ju därför inte berättigad som det ser ut idag.
Nej.
Om du inte har över. Så det är lite krångligt det där. Men det finns också bra uträknings, vad ska man säga, modeller på hemsidan. Så man kan knappa in och titta. Ja, men den här lönen har jag. Hur mycket... hypotetiskt kommer från A-kassan, från inkomstförsäkringen, så att man får en ganska tydlig bild där. Så ja, det är ett bra verktyg ifall man vill göra något roligt en fredagkväll och titta, ja, slå lite på den då.
Precis, ja, se vad man hamnar på.
Precis.
Men då går man in på folksam.se så hittar man det där.
Stämmer bra.
Perfekt.
Ja.
Sen också i grundskyddet här så finns det ju en liten special kan man väl säga att det är. Det finns ju ett... en försäkring som sträcker sig bara till tidningsdistributörerna. Där kan vi också kanske behöva lite mer förklaringar till.
Ja, men exakt. Där är det ju egentligen två försäkringar som ingår om man berörs av det avtalet. Och det är ju en olycksfallsförsäkring på fritiden som jag kommer ta upp mer om sen. Som man som medlem annars liksom får lägga till från egen ficka och välja till. Och sen också en grupplivförsäkring. Och det är ju ett fast belopp som betalas ut till efterlevande då. Och det kan vara lite varierande belopp beroende på ålder.
Mm.
Där. Men tre prisbasbelopp upp till 55 år. Och det blir väl lite drygt, vad kan det vara? 48 000 i dag är prisbasbeloppet. Så ja, runda av då, 140-150 000 lite drygt.
Ja, nu är vi inne på huvudräkningen.
Ja, exakt. Ja. Vilket är inte är den bästa än onsdag som denna.
Nej, så är det ju. Men vi har ju ett litet mellan tummen och pekfingret i alla fall. Vad som händer. Och den gäller ju för de som jobbar som tidningsdistributör och är medlemmar.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle ta och börja runda av i alla fall dagens avsnitt här. Så jag tackar dig så mycket, Hans, för att du kom hit idag.
Tack själv, Johan, för att man fick vara med.
Ja. Det var alltid trevligt att ha hit dig. Men det känns ju ibland som att det här med försäkringarna, att det kommer ju att komma med i diskussionen. Så jag hoppas att vi kan få bjuda in det några fler gånger till poddstudion.
Absolut.
Så kan vi ta lite mera diskussioner så. Mm.
Men och sen är det ju mycket förändringar hela tiden i försäkringarna. Så att om ett år kanske det är nya grejer på gång,
ja,
som ni medlemmar har önskat, vill ha in. och sånt man kanske måste beakta själv också för att man har en ny situation på hemmaplan och blir lite mer mottaglig på vissa moment i det här också.
Så kan det vara. Mm. Och, nej, men det är trevligt att du vill återvända, så vi ser ju gärna att du kommer tillbaka till oss.
Det vet du.
Ja. Ha det bra så länge.
Ja, ha det bra. Hej.
Hej. Ja, men det var i alla fall trevligt att vi hade Hans från Folksam med oss en sväng idag i alla fall. Och jag tackar er som har lyssnat på våran podd. Och hoppas att det var till belåtenhet och att ni följer oss på sociala medier. Och att ni gärna lyssnar vidare på våra poddsändningar. Jag tackar så mycket för idag. Tack och hej.